varmt välkommen till Kraftpodden. Jag heter Jenny Berg, grundare utav Kraft, din partner för tillväxt. Här i podden möter jag människor från akademin och praktiken i ämnen som berör ledarskap, organisationsutveckling, coaching med mera. Vi hoppas att den här podden ska ge food for thought.
Så, varmt välkommen till Kraftpodden, och idag så har jag med mig en gäst som är väldigt trevlig. Jag är väldigt glad att få hälsa Lisa Uusimäki välkommen till Kraftpodden. Du är ju associate professor vid Göteborgs universitet, pedagogen och universitetslektor, och vi möttes i höstas när jag gick en kurs i strategisk personalutveckling, tror jag.
Precis.
Det hette. Det var väldigt givande i alla fall, och av någon anledning så var jag sen från något jobb, vet jag, och då missade jag en del av grupparbetet. Och vi hamnade i ett samtal om Wyke och vad han säger. Och då tänkte jag, wow, vi måste ju ha med dig i podden om du är intresserad av det. Och här är vi nu. Så berätta, Lisa, vem är du?
Ja, tack så hemskt mycket för den här inbjudan, for your invite. Och väldigt kort då, vi pratade alldeles innan om vem är du, och jag kan då berätta lite om vem är jag. Jag var född i Finland, jag har gått grundskolan i Sverige, jag har gjort alla mina higher education studies in Australia, och det innebär att jag är Australian och jag är finsk. Men så jag gjorde min avhandling i Australien, jag har bott här i Göteborg i 10 år. Och när jag först kom hit så pratade jag väldigt bra svenska, därför jag tog det lugnt när jag pratade. Det har tagit mig faktiskt 10 år att kunna prata så här, så det bara kommer ut. Men jag kommer att slänga lite swenglish i vår conversation. And I know you don't mind, jag hoppas your listeners don't mind.
Det är helt okej.
Okay. Ja, tack.
Här blandar vi språken, norska, svenska och engelska ibland.
Oh, but that's great.
Ja, så du passar väl in.
Mm. Härligt.
Välkommen. Men du, vad intressant, för du har ju också gjort en avhandling, Relational Cultural Theory.
Ja.
Och det blir väldigt spännande med den bakgrunden. Hur landar du i att du gjorde den avhandlingen?
Om vi tänker på tiden, då för det första så relational culture theory är baserad på women's psychology. Och den ursprungligen var skriven av Miller i 1976 in New York. Jag har byggt på den här teorin, och den har i min avhandling. Jag ska inte prata för mycket om min avhandling, you should read it. men mycket av det arbetet som jag har gjort i min avhandling, det lever, I live by it. Så jag tror väldigt mycket på nummer ett, relationellt, relational, att vi växer i relationella sammanhang. Men det viktigaste är den relationen jag har med mig själv, i vem jag är. Och den relationella som jag speglar då, till exempel med dig, beror ju då på våran vänskap eller authenticity, hur vi kommer överens. Den kulturella, relational cultural theory, innebär helt enkelt att jag tror att det finns flertal olika kulturer. Mm. Och det har ingen betydelse vilket land du kommer från, vilken skola du går i, vilken vänskapskrets du befinner dig. Culture is really important. Men det relationella är också viktigt. Men när jag kör när jag tar den här i teorier in i mina föreläsningar, så går jag igenom den här teorin. Men jag tänker inte ta för mycket, utan jag tror det kommer fram i våra samtal.
Ja. Men, det finns en sak som jag är nyfiken på här.
Ja.
För jag tänker, för en ledare så pratar man ju väldigt mycket idag, på vissa håll, om relationellt ledarskap. Och så säger jag, men jag är en relationell ledare. Men jag gillar det du säger när du säger att det är flera relationer här som pågår. Relationen till mig själv, relationen till andra och vad som händer mellan oss. Det är ju systemiskt synsätt. Och då tänker jag så här, för våra liksom ledare och personer som lyssnar på podden. Vad skulle du säga när det gäller relationen till sig själv? Har du något tips på vad man kan göra för att liksom förbättra eller liksom få en ökad medvetenhet kring relationen till sig själv?
Jo, och du vet, det är en jättebra fråga. Och, för det är ju en fråga som jag fortsätter och, ja, och växa i. För att jag tror aldrig vi blir färdiga. Och jag skulle, det är precis som, men nu är du lärare. Du har ju bara studerat i 4 år, nu är du lärare. You don't have to learn anymore. Och det är ju helt vansinnigt. Utan vi lär ju oss någonting varje dag. Och jag tänker på det här relationellt då. Då är det, jag har ju en relation till alla de författare som jag tycker om. Jag har relation till musik. Jag har relation till vem jag än träffar. Sen är det upp till, som jag sa, det är upp till hur jag, när jag träffar människor, så är jag väldigt medveten om. Inte medveten om att nu ska jag förstå din kultur, utan jag är medveten om att jag är nyfiken på vem du är. Och när jag är nyfiken på dig, då blir du genast nyfiken på mig.
Ja.
Och då tänker jag på det här relationella och hur jag, how I show myself to people. Hur jag är, det beror ju helt enkelt, det har ju mycket med det här, var har du bott, var har du levt någonstans. Jag har bott i många olika länder, jag tycker inte om att vara turist, utan jag vill vara i ett land, jag vill veta hur lever människor, vad äter de, vad dricker de, hur sjunger de, how do they dance, you know. Jag vill förstå deras kultur. I alla kulturer har vi också det som man inte tycker om. Och när vi träffar en människa så finns det alltid någonting som du är inte riktigt till min smak. Och det är helt okej. Okay. Det är helt i sin ordning. Jag behöver inte vända mig om och säga, men I don't want to know you. Jag tror många av våra problem när det gäller rasismen och alla de här bitarna. För det första så glömmer vi bort att vi är alla människor. We are all of the same race. Mm. Och är det någon som vill argue against that, vilket vi har gjort i alla år, och det har ju, racism har ju varit någonting som vi har kommit fram med. Och det är ju någonting som jag aldrig förstått. Det sitter inte i mina who I am.
Och då vill jag prova en tanke, för jag tänker att den här nyfikenheten, jag är ju, det vi också jobbar med våra bolag väldigt mycket, helt enig med dig. Och om jag vill lära känna mig själv så kan du ju egentligen, håller du med om det, att det egentligen då kan handla om att faktiskt använda samma nyfikenhet gentemot sig själv. Alltså, absolut. Vem är jag?
Absolut. Den att andra speglar
inte fastna det. Liksom i sina bilder av sig själv heller, precis som att ska göra det gentemot andra.
Men tänker inte du då att det kanske också beror på min öppenhet till att du är vem du är?
Mm.
Do you know what I mean? Så jag tänker att det viktigaste är, för det första så tänker jag att I am who I am.
Mm.
I like who I am. Men så finns det de dagarna I don't like myself at all. Själv där, Lisa. I'm over you. Okej? Okay? Då tar man kanske ett par steg tillbaka. Do you understand what I mean? Så jag tänker att det är så viktigt att vi får, jag vet inte varför vi inte får vara authentic. Eller varför det är så jobbigt för att vara sig själv.
Mm.
Och det beror på kultur.
Mm. Berätta.
Om du tänker, du tänker på hur du var uppväxt. Har du, jag tänker på kvinnor och män. Och då tänker jag på min pappa som är väldigt finsk. Väldigt, väldigt. My parents are no longer alive. Men min pappa brukar säga till mig, nu är det så här, att jag tror det var någonting om arbete och pengar och det att göra. Och så tittar han bara på mig och säger, men vad är det för fel på dig? Du kan väl göra dina egna pengar, du behöver inte ha en kar för det. Så nej, men det tänker jag heller inte ha. I'm not interested in a man's money. Varför skulle jag vara det? Och det fick han riktigt in my head. Och min mamma, hon var sån att hon sa, men det var självklart du kan göra det. Hon såg inga restrictions. Du kan inte göra så, du kan inte bete dig så, du kan inte, du vet, alla de här bitarna. Nej, det var bara att köra. Du lär dig. För vad är det, vem är det du träffar framför dig? De kanske inte accepterar det sättet du pratar eller beter dig. Do you know what I mean? Och då lär man sig också att ta en responsibility för sina egna actions. Och det tycker jag är jätteviktigt. Att har jag gjort bort mig, vad är det för fel på det?
Alla gör det.
Vi ska kunna få göra det utan att få ett stämpel på oss. Och så sätter folk stämpel on you. Well, that's life. Men så jag tänker att din kultur kommer hemifrån. Och den kulturen finns ju det att mamma och pappa skulle varit så strikta att nu tar vi den finska kulturen till Australien. Nu var det så att när vi kommer hem till vårat hem så stänger vi dörren och då pratar vi finska. Vi pratar inte svenska. Vi pratar inte engelska. Finska, det är det som gäller. Och vi äter finsk mat. Och du gnäller inte. That was the culture. Sen när man flyttade
och ni gjorde hemifrån. Det?
Ja. Ja.
Wow, så det var mamma i Australien och...
Ja, pappa. Ja. Vår första jul i Australien var fruktansvärt hemskt. För det var 40 grader varmt i Perth. Och mamma beslutade att göra finsk julmat. Det var helt katastrofalt. Och det var så katastrofalt. Pappa och mamma bara... Ja, mamma var ju helt ifrån sig och pappa var helt ifrån sig. Nu sticker vi ner till ocean. Och det är precis det vi gjorde. Längde arm och julmat. Culture.
Verkligen.
Men i Sverige har ju kultur.
Absolut. Och jag tycker också det, för culture kan ju verkligen låsa fast oss också liksom i bilder och förutsättningar. Jag tänker som i Sverige där vi, om man ska ju ta ett samhällsperspektiv, där vi har många ifrån Somalia till exempel som har en helt annan
Absolut.
Kultur. Och det finns ju många problem med det. Alltså både för den somalier som kommer att förstå den svenska. Mm. Men också för oss att förstå den somaliska. Men också att inte anta att den somaliska är någonting, alltså vad den är. För det finns ju, varje människa i den kulturen är också sig själv. Liksom. Och det gillar jag med det du säger just, att liksom, det är människa först.
Ja, precis. Och vi behöver inte vara av samma... we don't have to like a culture. Du vet, vi behöver inte vara överens med somaliska kultur, finska kultur, svenska kulturen. I don't believe that is important. Men jag tycker det är viktigt att för att förstå, så är det viktigt att när man till exempel åker till Somalia, eller it doesn't matter what country, då är det viktigt att bara förstå och observe kulturer. Vad är det som händer? Men för mig så är inte kulturen lika viktig som det är faktiskt personen framför mig.
Det är intressant för att det har ju precis bestämt, så jag läste om det. Var det i Svenska Dagbladet? Trädgård har fått i uppdrag att göra en kulturkanon för
Jaha.
Sverige. Ja, jag läste igår tror jag. Vad tänker du om det? Han säger att gillade hans svar på kommentarerna. Liksom, att ja, men det är viktigt att förhålla sig till. Och vi behöver kanske någonstans liksom, berätta att det här är svensk kultur. Det här,
Absolut.
Och prata om det.
Absolut, Jenny. Det finns ingenting värre än denying your culture. You denying your identitet.
Mm.
Att om vi... Det är helt galet. Så att
och så kanske det har varit lite i Sverige.
Ja,
att här får man inte vara riktigt stolt över att vara svensk.
Nej,
eller hur?
Och här tänker jag genast på ledarskap.
Ja.
För det finns också, de har ju gjort en sån här Hofstede-survey. Då pratar de om makt och kulturer och maktdistanser. Och där var det faktiskt, Hofstede sa, jag vet inte vilket år det var, men han pratade om en svenska... att det är skamligt i Sverige att säga att jag är bra på någonting. Att jag har power som en ledare. Det är ju helt otroligt crazy. Har du expertis i någonting så ska du visa det. Det ska fram, framfötterna fram. Men man ska också vara öppen att det kan finnas någon som, nej men det är någon som vill ta upp debatten med dig. Och då ska man vara öppen till det. Men om jag är, jag tycker, jag firade påsk med min bror som är gift med svenska. Och de har varit svensk-finska barn, men det är ju en svensk påsktradition. Och det tänker jag, men det är ju som han har växt upp med. Han kom aldrig med till Australien. Han har vuxit upp i Sverige. Och i hennes familj. Det blev som en extra son till dem. Och likadant med min syster som bor i Sverige. Hon är ju svensk. But she's also a little bit Australian. Så när hon pratar engelska så pratar hon Australian. Men det är ju detta om kulturen. Jag tycker om den australienska. Jag har en son. Jag sa till honom, you're not Swedish. You will never be Swedish, you're not Finnish, you will never be Finnish, back to Australia. Och det är där han är. Alldeles rätt beslut. Och varför gjorde jag det? Därför att he did not want to learn about the Swedish culture. Och det var kanske inte att han inte ville, men han kunde inte anpassa sig, fit in till kulturen. Han kände sig utanför. Och här är det ju så viktigt, utanför, and you know, you being inclusion, exclusion and all of these things. Det är ju superviktigt vem man är som människa. Vilka är det jag exkluderar från min vänskapskrets? Och vilka är det som jag inkluderar? Och det har beror på min kultur.
Det här tycker jag är så otroligt viktigt ur så många olika sammanhang. Inte minst när vi pratar om våran arbetsvardag liksom. Hur vi skapar en kultur på en arbetsplats. Och om jag inte kan adaptera till den kulturen, då behöver jag göra någonting annat. Alltså, ha det upp till diskussion. Yes. Samtala om det. Och utmana den kanske, för att det kanske är det som behövs. Vi vet ju inte vilken kultur. Det kanske är supergrabbigt och en destruktiv kultur. Då är det ju bra om de vågar utmana det.
Ja.
Men ibland så är det ju faktiskt så att för sin egen skull så mår man faktiskt bäst av att flytta på sig.
Ja, eller också, jo, och vet du vad, och där är jag lite av annorlunda perspektiv.
Vad kul!
För att jag tänker att det är så lätt att flytta på sig. Man kan flytta till ett annat arbete, men vet du vad? Då händer ju på det, då stagnate that culture in that place. Och det är inte bra, det beror på, jag tänker så här, jag är ju mycket för universitet, jag är mycket för education, jag är en advocate for education. Jag tycker det är superviktigt, att förstå att den akademiska kulturen kan vara jättefarlig. Den kan vara superfarlig på det att om man inte utmanar den hela tiden. För att den ska bli bättre. Att den ska bli continuously vara is an open. Det ska bli freedom of speech. Det ska vara att vi får forska inom områden vi anser viktiga. I Australien och här, även här i Sverige har det börjat bli så att du ska helst forska inom specifika områden. Det brukar inte vara så i Sverige. Utan man ska forska inom det område man är nyfiken.
Det låter ganska clever.
Of course it's clever.
Ja.
Men, och då tänker jag på min avhandling som jag gjorde. Och jag jobbade inom matematik.
Ja.
Så, och när jag gick och jag gjorde en doctor of philosophy. Och den är ganska filosofisk baserad. Min thesis. Men jag fick, och jag hade ju challenges, det var ju ganska jobbigt i början att få igenom de här idéerna. Och jag behövde mycket stöd från experter inom filosofi och olika områden. Men jag tror det har hjälpt mig. Jag hade en professor som sa till mig, Lisa, Om du ser någonting som är fel, ska du komma ihåg att det är en gåva till dig. Att stå upp. Och det behöver inte betyda att nu ska du gå och bli arg eller att du ska ha frustration och you know, you're gonna make yourself sick. Utan det är att man följer, det finns structures när man följer. Det finns här i Sverige, det finns i Australien, det finns i alla länder. Mm. Att man följer vissa regler eller strukturer, att om man vill framföra någonting som är då fel, då följer man de här structures som är in place. Mm. Och sen får varje person som möter då min my complaint ta
ja,
det på
det viset. Mm.
Ja, det är väl självklart. Och sen är det så att nej Lisa, du har fel. Ja, men så är det då. Då får jag bara säga till mig själv, men det var en lärdom.
Ja.
Och varför ska jag då flytta på mig? Jag vill ju lära mig, jag är en människa. Jag tror det är därför vi är här. Men vi ska kunna stå upp för det vi tror på. Och, och där kommer det här att vi ska vara modiga.
Mm.
Och det är självklart om du har en familj och du har en mortgage. Du betalar av huset eller whatever you paying off. Man vågar inte vara modig.
Nej, då har man satt sig i situation där det är svårt. Men man är beroende.
Ja, men där kommer ju teorier. Om man är smart så börjar man. Ja, men den här teorin, nu förstår jag teorin. Folk vill ju inte lära sig om teorier. Men varför ska vi lära oss om teorier? Jo, därför att det är bra. Hänga sina känslor och sina tankar på något som kan hjälpa mig att uttrycka det jag vill på ett vettigt sätt.
Precis. Det där är så kärnfullt. Och det finns så mycket. Det handlar ju både om att formera språket, att ha ord som gör att jag äger det jag är med om. Och kan liksom verbalisera det jag är med om på ett sätt som fungerar i relation till andra.
Ja, men precis. Och vet du vad, du tog ju upp det där med värderingar som jag tycker är superviktigt. Och när jag träffar studenter så tycker jag det är jätteviktigt att veta vem är de eller vilka värderingar har de. Då sätter man de här frågorna. För då när de här värderingarna, alla hör det, att de har... Om man vågar uttrycka sig, då genast blir det en gemenskap.
Mm. Det som inte är uttryckt i ord går inte att tala om. Och det går inte att... Och det tänker jag på det du berörde förut. Just det här med, du ser i Sverige, att man inte har så stor... man inte pratar om makt, man står inte upp för sin makt eller sin expertis. Och när man inte gör det, då underminerar man egentligen sammanhangets förmåga att tala om vad makten gör med oss i sammanhanget. Både med oss som personer, men också relationer.
Mm.
Och så påverkar ju det den tryggheten man känner.
Ja. Och precis, och då tänker du på politikerna. Du vet, de är ju så bra på det att... Du ställer en fråga, de får en fråga, men så pratar de om allt annat än att svara på frågan.
Ja.
Och det är ju inte så det ska fungera, utan har du en fråga så ska jag kunna svara på den rakt. Det här är vad jag säger. Och så kan jag inte det. Ja, men då kan jag, vad är det för fel att säga, men nu vet inte jag riktigt hur jag ska svara på detta. Jag kanske behöver lite thinking time.
Mm.
Jag måste tänka på det här. Eller att, nej, jag kan inte svara på frågan just nu. Helt enkelt, I don't know.
Mm.
Jag har inte svar på det. Och det är ju detta som är, och jag vet att, och många gånger så har du akademiker, du vet, man är känd för att vara en tänkande person. Så man jobbar mycket med hjärnan, att man är väldigt tyst och man skriver mycket. Och if you saw my office, you know, it's full of books and papers. Men och då innebär det också att man är mycket mer, ja inte alla, men då blir man kanske lite försiktig.
Mm. Och vad beror det på?
Ja, men det beror på just det att jag tror att the more you read, the more you learn, the less you know.
Mm.
And the more important how you are in relation to people is important.
Mm.
Förstår du?
Ja, verkligen.
Ja.
Alltså, och ju mer jag vet så ökar ju också mina blinda fält faktiskt.
Exactly.
Eller det läste någon studie om det någonstans. Att ju mer jag vet desto mer, både att jag känner att jag inte vet tillräckligt men också att jag ibland har väldigt stora liksom, blinda fält på grund av min kunskap.
Exactly, but that's what makes you a perfect student. För det är, om du var att du säger, nej men jag vill inte veta av det. Nej, nej, nu räcker det. Jag vill inte prata med dig för att nu är det för jobbigt för mig.
Men du Lisa, när vi pratar om det här med kultur och relationellt och ledares ansvar och roll med och liksom att synliggöra makt, att vara tydlig med sin expertis, att ha relationen till sig själv och allting. Och så pratar ju vi om VAIC, som pratar egentligen om tre begrepp, i alla fall som vi har pratat om, sense making, tool dropping och mindfulness. Hur hör det här ihop för dig?
Ja, du vet, det här är jättebra. Sense making är ju som sagt, jag gick ju in för en wife, men innan jag var för wife så tyckte jag om Gladwell, det var alla hans böcker. Och sen så frågade de, kan du köra föreläsningar genom för en wife? Och I love the ideas of sense making and I love the idea of tool dropping och mindfulness. Och det här är ju begrepp som är mycket intressanta. Och då tänker jag genast, en av de här sakerna man får läsa om, du vet i Amerika hade de ju de här skogsbränderna.
Ja.
Och där var det ju så att stora skogsbränder många, många år sedan, jag tror det var 70 eller var det 60-talet. Och där dog en hel massa brandmän. Och de dog på grund av det som kom fram var att de bärde med sig de här tunga grejerna, tools som brandmännen bär med sig.
Tränade och bär med sig slangar och syrgastuber och allting vad de har.
Så de släppte inte dem. Hade de släppt de här tools på marken och sprungit så hade de överlevt. Och då kan man ju tänka sig, men hur kommer det sig? Sen, vad gick deras common sense? Mm. Eller sense maker? Här kommer kulturen in. Viktig kultur. Du har tränat ut, får inte slänga de här slangarna utan du bär med dig dem. Tack och lov så har det ju förändrats. Varför händer det att de har förändrat på det? Jo, därför att man har suttit sig ner och tänkt annorlunda. Man har använt så vad jag kallar sunt förnuft.
Mm. Ja. Hur hänger det här ihop?
Mm. Ja, hur hänger det här ihop att de så här många dog? Nu är det väldigt ovanligt om brandmän dör i bränder.
Mm.
Sen tänker vi då på, och då tänker vi på tool dropping. Du vet, de måste drop your tools. Det är ju det vi säger. Att vi måste, ibland så är det bra att släppa. Jag är en mattelärare. Jag kör med det. Så här har jag alltid lärt ut matematik. Alla ska kunna förstå precis hur det hänger ihop. Men det gör ju inte alla. För vi alla lär oss på olika sätt. Och även om jag är expert, då är jag ingen expert längre. Utan nu vill jag ha kontroll.
Mm.
Om jag är en expert in the true sense, då förstår jag det, att det är bra att släppa på det sättet som jag lär ut, som inte fungerar, och tänka på ett annorlunda sätt. Så att jag kan ta med fler studenter. Och sen har vi mindfulness, och här är ju mindfulness viktig, för det handlar ju om vaksamhet. Isn't that the word for it? Man ska vara
aware. Jag tycker engelska ordet awareness.
Awareness, exactly.
Är väldigt, väldigt fint på något sätt. Det är någon känslighet eller liksom att du har...
We're talking about the Eastern philosophies and that's wonderful culture.
Mm.
Inte det härligt att vi kan lära oss något från buddhism? You know what I mean? So, why I like about white is, sen är det ju, man kan ju problematisera det hela. Och jag har även använt hans sense making i artiklar jag skriver med andra. I kollegialt partnership med Australians. Mm. Och det är bara ett jättespännande en teori. Och sen finns det ju de som byggt på det som you bring up, Snowden. Mm. Och det är en australienare som har byggt på han. Han har gjort det ännu mer komplex.
Mm. Han jobbar ju mycket med komplexiteten vi befinner oss i världen idag, Snowden.
Ja, precis. Och, om man tänker efter och man har lite tid att fundera på det. Det är ju ett helt annat samtal.
Men, och jag tycker det är lite spännande just den där kopplingen det Mike föreslår. Tre stycken liksom teorier eller förhållningssätt.
Förhållningssätt.
När du pratar om till exempel tool dropping så tänker jag på en del av våra kunder där man liksom tänker att ja, men nu ska vi dra hela personalen genom den här utvecklingsprogrammet eller alla ska gå den här utbildningen och så ska de läsa den här boken eller sådär.
Exactly.
Men så har man tre anställda som inte klarar av att läsa och inte inhämtar information på det sättet och då bara, ja men det får du tugga i dig.
Men samtidigt måste de tugga i sig, varför kan man inte ge två, tre böcker?
Berätta, vad tänker du då? Vad skulle du vilja att de gör?
Jo, så här, jag tänker så här, jag har, ja, vi har ju också så här bibliografiska references som då obligatorisk readings, att man ska då läsa. Och där har vi en massa olika böcker och texter och det jag ger som kursledare, you give out to students. Och det är på grund av att jag träffar studenterna så säger jag alltid så här till dem. Det finns vissa böcker som är grundläggande. Det finns studenter i gruppen som är lite genier. De älskar att läsa, de förstår teori. De böckerna kan vara lite tråkiga för er. Medan ni som aldrig har läst om ledarskap, ni kanske behöver någonting som är kanske lite mer lättläst. För att ni ska få en kännedom av teorier och hur någonting hänger ihop. Och det jag vill framföra är att läs inte den boken som är alldeles för svår att läsa. Läs den som är mindre svår. Mm. Och så glöm inte det att ni har lärare som ni måste alltid prata med. Ni måste alltså få. Det är ju dem ni måste använda och diskutera, och är det någonting som är svårt? Och på det viset, då märker ju de studenter som kanske finner någonting svårare än andra. Men de hänger med ändå. Mm. Och genast så har du en grupp studenter, om det är då 40 studenter, international students that I have, or whether it's Swedish students, 28 or 15 or whatever they are. Så att jag tänker det är jätteviktigt att ge olika slags litteratur.
Mm. Och då är ju tillbaka till den här nyfikenheten, tänker jag, eller intresset av den andra. Alltså, vad är det som funkar för dig, som du var inne på från start? Alltså, ja, men det finns ju andra böcker.
Ja, men precis, de pratar samma sak. De kanske använder ett annat språk. Mm. Because don't forget, när jag kom till Sverige så förstod jag, blev ju alltid missförstånd. Mm. Lisa, vi förstår det inte. We don't understand you. And I spoke in English. But I understood everything they said in Swedish. But they didn't understand me when I was speaking in English. Och då handlade det om, okej, nu måste jag tänka om. Men så fort jag börjar, svenska språket kommer in och nu börjar det bli mer flyt på det jag säger. Det behöver inte vara att man ser ju på personer eller studenter när de inte förstår. Och så kollar man med dem. Utan att göra det att någon ska känna sig mindre som människa. Do you know what I mean? It's not about insulting. Men det här är, och jag tycker det är jätteviktigt att även jag ska kunna säga att now, I don't understand. Det här är någonting som jag måste kolla upp.
Otroligt viktigt. Jag tänker det här med att visa både mod och sårbarhet.
Ja, men precis.
De löper ju ofta bredvid varandra.
Och det är ju bara människor.
Ja. Mike, som har sagt sensemaking, tool dropping och mindfulness och pratar om det. Vem var han egentligen, undrar jag? Till sist här i podden.
Ja, han var American social psychologist. Wasn't he a social psychologist? I think he was, I just got his actual, He was American organizational theories to introduce the concept loose coupling. Loose coupling.
Just det. Loose coupling.
Okay,
loose and tight.
Yes. No, loose coupling, you know, like han pratar ju om organisationer som ett universitet. Vi har ju, eller skolan då, en skola har många olika matte, du har olika subjects.
Ämnesområden.
Och så är det så att du har en lärare som inte kommer in på mattelektionen, så finns det alltid någon lärare som kan gå in och ta den lektionen. Så att det är en loose coupling. Sen har du de här som är tight coupling, och då kan det handla om ett litet företag som enbart har kanske 3 eller 4 människor som man är totalt litar på att de är där varje dag.
Och jag tänker på korvfabriken till exempel, där det faktiskt är ett linjearbete. En som trär skinnet på den här maskinen, kvarnen, och en som knyter ihop korvarna och en som packar det.
Exakt.
Och det sker. Någon är borta, de kan fylla i varandra lite, men det kostar verkligen. Det är tight.
Exactly.
Men vi är beroende av varandra i kedjan liksom.
Ja, yeah, exactly. Och det är ju det, att hur beroende vi är av varandra.
Mm.
Och då tänker man, men hur oberoende gör teknologin oss av varandra? Och det är ju någonting som jag tror vi måste kämpa i framtiden. Och jag tror absolut att det kommer inte ta över relationsskapandet och vikten av relationer mellan dig och mig.
Precis. Det är nog snarare så att vi behöver göra mer av det.
Absolut.
Ja.
Och det är inom ditt område. Coaching. Ja. Och det här är superviktigt.
Soft skills. Om en ledare lyssnar till detta och du skulle liksom ge 3 tips utifrån det. Ja. Vad skulle du säga då?
Trust yourself, nummer 1. Trust your people. Man ska lita på sina personer. Tillit tror jag är den viktigaste. Och sen är det att man ska ha ett förtroende att folk kan göra mer än vad du tror att de kan. Och det viktigaste, allra viktigaste, se till att du stödjer eller mentor nästa generations ledare.
Fint sagt. Vad tror du att, min sista fråga då till dig. Vad tror du att världen behöver just nu? Om du fick.
Vi ska börja prata mer om fred. Vi pratar inte om fred. I don't know what's going on. Vi pratar om kärnvapen. Vi pratar om USA ska nu komma in i, you know, whatever they're going to do in Sweden. We don't talk enough about peace. Let's start talking about peace. And let's start being kind to each others.
Så spännande. Hur vill du vara en del och bidra till det?
Det gör jag hoppningsvis varje dag. Ja. Inte bara enbart via podden jag kör med. Och vara med i en podd. Och du vet, det här är ju som jag sa till dig. Jag tänkte att det här kommer bli märkligt. För jag tycker om att lyssna. Inte prata.
Ja.
Så jag tror att, eller jag hoppas. Och jag är helt säker på att på något sätt så bidrar jag med att vara mig, den jag är. Honest, min honest.
Authenticity.
Authentic.
Authentiskt, äkta.
Ja, ja. Så det hoppas jag med. Och sen att jag hoppas att jag får att studenter, att de måste lita på sig själva lite mer. Och det är helt okej att misslyckas.
Ja. En väldigt fin avslutning på vårt samtal, tänker jag. Jag är otroligt glad att ha haft dig med här i podden, Cirka-Lisa. Och vem vet, det kanske blir fler tillfällen. Men supertack att du kom och var med som gäst. Och jag önskar dig en fin fortsättning på den här dagen.